Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn, syskonbandet. I det förra avsnittet så fick ni höra en intervju med Sven-Erik Pihlström som berättade lite grann om sin barndom och som kom till Sverige som krigsbarn från ett fattigt Finland med splitterskador i ögonen. Nu så ska vi fortsätta att lyssna på del två av den intervjun och höra om hans fortsatta liv fram till idag som 84-åring och hans engagemang.
Men du har stor bekantskapskrets, du är engagerad i flera föreningar och så. Du har ju brett nätverk och stort engagemang.
Dels har jag ju, vad kallar vi det då? Stor bekantskapskrets i Skåne. En i norra Skåne och ett i södra Skåne. Och sen har jag min lilla syster som har varit, hon löste till präst och tjänstgjorde i Lund på domkyrkoförsamlingen och har flyttat till Göteborg. Så där har jag hennes familj, om man säger då. Sen har jag en god vän som bor i Värmland. Som, ja, hon jobbade hos mig som sekreterare när jag hade min långa tjänstgöring på Länsarbetsnämnden i Stockholms län på 26 år. Men hon jobbade hos mig i 2 år och jag sa till henne när hon började hos mig att nu ska vi se till att du går vidare och inte stannar här hos mig. och sen fick jag en annan hjälpreda. Men det här var en duktig tjej, fantastiskt. Och vi har kontakt fortfarande efter så många år från 76 och framåt. Men hur som helst så bor hon i Värmland och jag bor här i Solna. Men vi träffas någon gång ibland. Så.
Ja, gott. Du nämnde din syster. Är det biologisk syster från Finland eller är det syster på annat?
Jajamän. Ja.
Berätta, hur kom ni till slut till samma trakter? Hur kom det sig?
Nej, vi var 3 syskon som åkte med samma tåg till Helsingborg. Och lilla syran, hon är bara 1 år yngre än jag, hon kom till Malmö och det var ju 7 långa mil då, ända till Malmö på den tiden när det var krigstid i Sverige också, eller kristid i alla fall. Och bror min som var 3 år äldre, han var väl ens något år tror jag, sen skickades han tillbaks till Finland. Det var lite svårigheter med den pojken. Han var med i samma smäll egentligen. Men blev mycket värre skadad. Ja. Uh-huh. Men vi tre placerades ut då. Men jag fick det väl bäst, om man säger så.
Men även om avståndet, det var långt då så ni kunde inte träffas. Man kan ju tycka nu att varför placerades ni inte i samma familj? Men det funkade inte så då. Man tänkte inte på det barnperspektivet förmodligen.
Nej, det var ju mor i Skåne där som ordnade så att vi fick kontakt med Sigbrit, heter min syster, och hennes fosterfamilj. Som han var väl någon typ av bankkamrer eller någonting sånt där i Malmö. Mina fosterföräldrar var ju bara bönder. Det märkte jag ganska snart att det var viss skillnad. Man skulle säga tant till tant Hulda och farbror Nils. Och man skulle inte säga du till dem inte. Jag råkade säga det någon gång i vuxen ålder och då det var passande galoscherna. Men det är parenteser och sånt där.
Men det är intressanta parenteser ändå från förr för oss att höra nu. Men då fick ni fick ändå kontakt sen du och din syster på nytt där.
Ja då, och det har vi fortfarande. Nu bor hon då i Göteborg istället och har ett av sina barn, vuxen kvinna, det också i närheten av Göteborg då. Och sen har hon par pojkar som bor, en bor på Gotland och en bor i Växjö. Ja. Mm. Så vi är spridda i alla fall på någon vänster.
Ja, spridda fast ändå lite samlade också på visst vis kan man väl säga.
Ja, vi har ju kontakt med varandra varje minst en eller två gånger i månaden. Mm. Så.
Du utbildade Sven-Erik så småningom till socionom. Du nämnde att din syster, hon utbildade sig till präst, så att det går vägen för er på något sätt här i Sverige. Och på tal om då präst, hon jobbade, sa du, i domkyrkoförsamlingen i Lund. Hur gick vägen för dig när det gäller, hur har din relation till kyrkan och tron varit?
Ja, min fosterfamilj, de var ju väldigt religiösa till början med åtminstone. Men det suddades väl ut vart efter. Ja, jag tror inte de var speciellt. Ja, mor var nog lite religiös hela livet igenom, men fosterfar här, han var nog inte speciellt religiös. I alla fall levde han inte efter den normen. Men bortom det då, så för mig så man ville så gärna att jag skulle studera vidare och ta studenten då. På 50-talet kunde en student få sitta och skriva diktafon, efter diktafon, alltså någon som hade talat in. Och det här var tiden före läkarsekreterarna. Men talade in och så skrev man ner på vanlig skrivmaskin där någon hade talat in på det här bandet, om vi kallar det för det.
Mm.
Och jag tänkte att de hade ju skrivmaskin där på gården, så att så fort jag kunde bokstäverna så började jag skriva på den. Ja. Och jag tänkte att jag läser inte 4 år till studenten för att sitta och skriva maskin.
Mm.
Utan jag gick den andra vägen. Jag är född med hammaren i näven, brukar jag säga. Och då utbildade jag mig som landets första tapetserare på Norrbacka institutet, som var en riksskola för handikappad ungdom. Så att jag var väl den enda som såg dåligt där. Det gick bra faktiskt. Jag tog hela utbildningen sånär som på en bagatell i slutklämmen. Därför att då var man tvungen till att kunna se för att rita upp på första tyget man satt i på bakryggen eller på ryggen. Soffryggen eller fåtöljen som var djuphäftad, och det är en speciell stil i stoppningshänseende där man måste markera utifrån start var knapparna ska sitta så småningom djupt in i stoppningen då.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Okej, okay, så du behöver hjälp med ritningen, men själva hantverket som tapetserare, att klä om möbler, den
ja,
biten gick bra utan att se då?
Ja.
Mm.
Sen fick jag jobb hos Mäster nere på Turegatan på Östermalm, enbart stilmöbler. Och då han betalade mig, betalade han 35% över listan.
Jaha.
Det var ju sådana listor. Ja, herr Pilström kan få låna lokalet av mig.
Mm.
Och så skulle han ordna kunder åt mig och så vidare och så vidare. Så jag jobbade väl där ett år ungefär.
Mm.
Men då skulle jag utan vidare, han hade ju hela hörnan, Grev Turegatan, Östermalmsgatan. Och då så skulle jag få låna lokalet av honom där han skulle ordna kunder och så vidare. Men IKEA kom i full speed och Smålandsmöbler också i full fart och trängde ut, kan man säga, konkurrera ut 90% av Stockholms tapetserare.
Oj!
Så, ja, det var svåra tider då. Men som sagt var, Mäster höll i så att han fyllde väl 50 år ungefär när jag jobbade hos honom då. Men, och det var också, det var kvalitet och artighet som gällde. Det var bara det som gällde egentligen.
Mm.
Kvalitet på jobbet och artighet till kunderna.
Ja, just det.
Och det var ett härligt jobb på det sättet att nedsutten soffa eller fåtölj eller som kom in och så efter ett par, tre dagar så var den som ny igen. Då kunden var nöjd och mäster var nöjd och jag var nöjd.
Mm.
Ja.
Härligt.
Det var det. Men så kom den och då, nu är vi framme vid 60, ja 61, och 60 faktiskt. Och då tog jag sa upp mig hos mäster och så vänta, ska jag tänka efter det här. Jag sökte jobb på Sveda kassaregister och vi gjorde kassaapparater. 95% gick på export. Det gällde att vara snabb i fingrarna och noggrann. Och då så jobbade jag där i 8 år. Och det var ju samma sak där. Amerikanska företag köpte upp Sveda kassaregister som vi hette. Vi ingick så småningom i Litton Industries, ett stort världsföretag med 250 000 anställda över hela världen. Och då la Sveda ner hela sin verksamhet. Så jag slutade 68. Jag jobbade 8 år på Sveda. Så var det. Och så gick jag in på folkhögskolan i Växjö. Den hette Sankt Sigfrids folkhögskola, men rektorn tyckte inte om det namnet, utan det var Kronobergs folkhögskola, så hette det egentligen i hans värld. Då gick jag in på folkhögskolan. Första året var det massor med håltimmar. Jag klarade inte riktigt av det. Jag har jobbat på industrin i 8 år. Så jag skrev in mig på Katedralskolan i Växjö. Och på de 2 sista läsåren på folkhögskolan. Det var ju 3 år då på den tiden också. Och det visade sig att det gjorde jag rätt i. Och så hade jag vikariat på sommarloven inom Stockholms socialförvaltning. Som heter vikarierande handläggare kallades vi för då på den tiden. Och så sökte jag in då på socialhögskolan. Och kom in både på Sköndalsinstitutet som det heter då, nu heter det Sköndals högskola. Och kom in på högskolan i Stockholm då. Bengt Börjesson som rektor var han på den tiden. Alldeles för rödfärgat för att det skulle passa mig. Skillnaden var också att Sköndalsinstitutet, där hade man en bunden utbildning och där ingick också en hel del religionskunskap. Mm. För att det var inte bara politik utan det var mycket humaniora överhuvudtaget. Och det skulle vi kunna någorlunda de olika religionerna för att möta våra sökanden i framtiden. Ja, mycket bra på allt sätt. Mm. Jag har egentligen haft det väldigt bra i Sverige. Det har gått bra för mig och jag har haft hälsan, jag har haft den finska sisson och framåtanda. Ja. Det är viktiga ting det.
Ja, härligt. Och sen har du också haft musiken och ditt dragspel. Och vi har här i Klarsyn nu en återkommande röd tråd om musikliv. Berätta, hur ser ditt musikliv ut idag? Tar du fram dragspelet något?
Ja, jag ser fram emot att få något uppdrag, men jag är ju amatör och glad pensionär, skulle jag på sagt. Men det började med att jag köpte mitt första dragspel när jag var 15-16 år tror jag. För sparpengar, det kostade 380 kronor på den tiden. Och det senaste dragspelet jag köpte, det var nu när 96 var jag då 59 år eller vad kunde jag ha varit. Ja, 97. Ja, just precis. Och då kostade det 42 000 så det var lite skillnad. Mm. Men det var inte så stor skillnad i kvalitet om man säger så. Det ena första dragspelet var Hagström och den senaste, jag har väl 3 eller 4 italienska dragspel. Det är de som kan göra dragspel på riktigt med kvalitet.
Och jag vet att något som betyder mycket, något du har stått hjärta för är ju salmer och läsarsånger. Intressant.
Ja, det har jag. Och det tycker jag om. Och även gammal dansmusik tycker jag om. Alltså inte pop och vrål och skrik och sådär, utan det ska vara ordning och reda i musiken också. Och det har väl de andra med. Men vals, foxtrot, hambo, fortis, och det är ju de gamla. Och snoa och vad det nu heter för någonting. Så jag spelar lite till dans på Tomtebodaskolan, för jag lärde mig rätt fort, så att det räckte till en timmes dans på ungefär.
Men om vi tänker salmer, har du någon favoritsång? Någon favoritsalm?
Ja, det har jag ju ett par stycken. Jag har flera egentligen, men den brukar jag spela. Do, 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 do. Alltså.
Pärleporten.
Ja, Pärleporten, förlåt. Tack så mycket. Ja, Pärleporten naturligtvis. Och Bredina vida vingar. Det är salmen där. Och sen har du ju Blott en dag förstås. Den går aldrig ur tiden, hoppas jag. Nu ska de ju peta i allt vad salmer heter också. Men hur som helst, så det är de gamla trotjänarsalmerna som jag tycker är fina och lättsjungna, och tycker om att spela dem också.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Ja. Vad ger de dig, Blott en dag? Vad ger den dig? Är det melodin, eller finns det något i texten du fastnar för särskilt?
Ja, det är nog mest texten egentligen. Ja, melodin är ju jättefin och så, men framförallt, vad skulle jag som barn väl ängslas då, till exempel i första versen? Det gör mig en del att tänka på och ha tilltro till, så att säga. Ja. Och sen Pärleporten, det är ju också en härlig melodi, och texten den är lätt sjungen och bra på allt sätt. Och sen finns det ju många andra läsarsånger, men jag tycker de har en glädje i sin musik. Det är det. Som barn vet jag, när fosterföräldrarna, när vi åkte tåget ner till Ystad, till Saltsjöbaden där, och ofta på somrarna, så hade ju Frälsningsarmén en liten sångstund ute i Sandskogen, som det hette. Området hette ju Sandskogen. Och då kunde vi stanna där och lyssna på dem. Det var glädje i kroppen på något vänster.
Härligt.
Ja,
och sen Erik, det här har du inte blivit förberedd på, men har du dragspelet i närheten? Går du att bjuda på några strofer?
Ja, det kan jag nog. Jag har inte framdraget, men det går snabbt att fixa det.
Är det så? Kan vi få bjudas på några strofer här innan vi avslutning? Ja. Hade ju varit fantastiskt.
Ett ögonblick bara. Ja, vänta då. Så.
Sven-Erik, fantastiskt och härligt att få höra direkt ur harmonikan.
Ja, det är också, det heter Cerosette, ett italienskt dragspel som betyder 07. Det betyder att det var 7 grabbar som startade den fabriken i Italien för många herrans år sedan. Och det är ett av kvalitetsdragspelarna som jag har. Ett står i Skåne, ett står i Finland och ett eller i Hangö. Och sen har jag två, jag har tre. Jag har två här och så har jag ett på ingående som jag har utlånat just nu. Ja.
Oj då, då har du både här och var. Men det är bra, då kan du, ja, då finns det tillgängligt. Ja, det var än du kommer så kan du ta fram och spela.
Ja, jag ska ställa ett i Värmland nu. Ifall jag kommer till Värmland i sommar så ska jag ställa ett där också. Vad sa han en gång i tiden? Charlie Norman. Han sa, ja, jag var på ett ställe där och det började kännas underligt i fingrarna. Då kom jag på att det är nog musik jag måste spela. Jag måste spela piano.
Ja, underbart, underbart. Ja. Tack så jättemycket, Sven-Erik. Spännande att få höra din livsberättelse.
Ja.
Du har hört Klarsyn ifrån Syskonbandet och du har lyssnat på en intervju med Sven-Erik Pilström. Du har hört del 2 av den intervjun. Del 1 sändes i ett föregående program. Om du vill skriva till oss så gör det på adress radio@syskonbandet.se. Du kan också ringa på 08 641 30 95. Vår tekniker idag heter som vanligt Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin, jag hoppas att du fortsätter att lyssna på oss när vi sänder nästa gång. Och du får ha det så bra tills vi hörs igen.